plats för Gud. Vi återkommer lite till det begreppet. I dagens predikan så skulle jag vilja, som en inledning som Ia har pratat om här, till böneveckan som vi ska ha, stanna inför några bibeltexter som handlar om bön. Och framförallt som handlar om gemensam bön. Vad det är att be tillsammans. Och vi börjar i Matteus 18 kapitel och läser en enda vers som många här inne känner igen väl. Det är Jesus som säger: ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Det här är inte en matematikövning utan ett löfte om liv i gemenskap. Ett löfte om att den treenige guden besöker oss när vi samlas för att söka hans ansikte. Den treenige guden är gemenskap i sig själv. Han har en slags fullödig, fullkomlig gemenskap i sig själv. Här svindlar ju liksom tanken för oss hur Gud kan umgås med sig själv. Ja, en del av oss tycker det är ganska trevligt i och för sig. Men Gud är en, men Gud är inte ensam. Utan vi närmar oss ju ett slags mysterium. Fader, son och helig ande har en slags, teologerna har historiskt beskrivit det som en helig dans. En slags glädjens och helighetens gemenskap i Gud själv. Och så verkar det som att människan är skapt för något liknande. Att vara tillsammans. Och gemenskap är därför inget tillägg. Det är ingen överkurs utan något väldigt avgörande. Gud rör sig på ett alldeles särskilt sätt i gemenskapen. Hur liten en folksamling än är, om den samlingen möts i Jesu namn så finns Gud där. På många sätt är det ett motgift mot det som både jag och andra väldigt ofta frågar, nämligen hur många var det som kom? Ja, om det var två eller tre så blev det nog ganska bra. Den där versen om två eller tre som samlas i Jesu namn, den är hämtad från det enda sammanhang i hela de fyra evangelierna där Jesus talar om församlingen. Det är väldigt anmärkningsvärt, men vi duckar lite för det just idag. Vi kan bara konstatera att när Jesus talar om församlingen så öppnar sig ett enastående perspektiv. Gud är där. Det finns ett särskilt löfte liksom kopplat till det här med att gemensamt söka Jesus. Och att vara med om att man delar samma längtan efter Gud. Det har jag naturligtvis precis som du varit med om vid ett flertal tillfällen och särskilda perioder i livet också när man möts i en särskild gemensam längtan. Jag liksom skattar det som några av mina mest dyrbara erfarenheter i livet faktiskt. Att känna igen sin egen längtan i en annan människas liv är något enastående märkvärdigt. Ni vet, historien om Jesus och hans församling, den är ju att efter evangeliernas berättelser om den korsfäste och uppståndne Kristus så inleds apostlagärningarna med att de väntar på andens gåva. Och i kapitel 2 så får de det. Den helige ande fyller dem med kraft och med sin egen närvaro. Och i vers 41 i kapitel 2 i Apostlagärningarna och framåt så liksom börjar ju den lilla urkyrkan att formas då. Eller den är inte jätteliten, de döper 3000 pers på en dag. Så det är liksom, ja, det finns lite stök och grejer, va? Men det är ändå nytt, och det är ur någon slags världsvitt perspektiv är det fortfarande extremt lokalt, måste man säga. Den här lilla församlingen i Jerusalem, de möts, anden formar den här gemenskapen, och det står i vers 41 och framåt. De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning, den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag, troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät varje dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. De möts i templet, alltså i någon slags stor huvudgudstjänst. Och de möts i hemmen, i det som vi skulle kalla för en cellgrupp. Och märk, oavsett vilket möte, hur central den gemensamma bönen är. Precis det som vi har gjort i inledningen av vår gudstjänst. Bön i ensamhet är en fantastisk sak. Och vi har gott stöd i skriften för att be ensamma. När Jesus undervisar i bergspredikan om bön, så talar han om att gå in i sin kammare. Och liksom, det finns ett enastående värde i det. Och det är viktigt för min andliga hälsa. Det är viktigt för min Jesusvandring. Men i urkyrkan så var både den kollektiva bibelläsningen och den kollektiva bönen, det var på ett sätt defaultläget. Många kunde inte läsa, och det kommer att dröja ungefär 1500 år innan tryckpressen uppfinns. Så man läser bibeltexterna tillsammans, man lyssnar till dem och man samlas till bön, till lovprisning och till nattvard. Jesus tron blir omedelbart en väldigt kollektiv sak. Man tror tillsammans. När jag var ung evangelist, predikant, så sa jag många dumma saker. Jag sa en del bra saker också, men jag är så tacksam att det inte fanns några filmkameror i mobiltelefoner när jag var ung predikant. För det finns en del saker som är bra att de har glömts. Bland annat kunde jag säga såna här dumheter. Man kan aldrig luta sig mot någon annans tro. Jag skulle aldrig säga så idag. Det är klart man kan. Det är min starka erfarenhet. Att man periodvis inte har något val. Man måste luta sig mot någon annans tro. Mot någon annans böner. Mot någon annans längtan. Mot någon annans liksom, ljus och liv. För man känner inte, man erfar liksom inte det själv. Har ni varit med om det? En del av er sitter här och det är inte så illa att ni är här. Jag vet hur det kan vara. Fortsätt att tro med kroppen och luta dig mot oss andra. Man kan luta sig mot någon annans tro. Vi tror gemensamt. Det finns ett par andra par liksom, i den här beskrivningen av urkyrkan som jag tänker är viktiga för oss att få med oss. Det ena sådana är att de ber å ena sidan fasta skrivna böner på fasta tider. Ni vet, några kapitel senare så ber Petrus vid middagstiden, går han upp på taket och ber sin middagsbön. En tidebön med fasta böner, förmodligen hämtade ur Saltaren. Och de ber också fria, spontana böner när stunden och längtan kräver det. I kapitel 4 till exempel så är det hotfullt och de samlas till bönemöte och det liksom är bön spontant och direkt från hjärtat. Och det finns ingen som helst motsättning i det där, utan båda behövs. Det är också min erfarenhet av bön både ensam och tillsammans med andra, att ibland är det inte så dumt att slippa vara utlämnad till sina egna formuleringar. Luta sig mot slitstarka böner som människor har bett sedan kung Davids tid. Vi vet också det tredje paret då, det är att de ber både ensamma och de ber tillsammans. Tillbaka till att göra plats. Igår var det, som Ia sa, ledardag och vi talade om att göra plats. Vi talade om att göra plats för nästa generation. Göra plats för den som ännu inte är här. Och så talade vi om att göra plats för Gud. Och frågan är då hur man gör plats för Gud. Och det tål att säga, så sa det igår med, det är i en mening ett arrogant perspektiv att tro att vi gör plats för honom. Hela tillvaron är hans. Himlen är hans tron. Jorden är hans fotpall, står det i skriften. Har någon getts plats så är det vi. Han behöver inte det på det sättet. Och samtidigt är det ju så att vi vet att människan äger makten att säga nej till Gud. Mer eller mindre medvetet. Man kan stänga ute honom och han respekterar det. Han tvingar sig inte på och han manipulerar ingen som inte vill. Det skiljer han sig från alla andra makthavare. Med makt kommer alltid ett litet mått av manipulation. Men Gud, han har all makt och ingen manipulation. Han tvingar sig inte på. Så i en mening kan man ju göra plats för Gud. Man kan säga sitt ja. Kallelsen till gemenskap, kallelsen till efterföljelse, kallelsen till att gå med Gud i alla livets facetter, den kvarstår ju. Vi kallas till honom och vi kan säga vårt ja. Att göra plats för Gud kan då handla om att visa sitt beroende. Vi söker Gud för att vi behöver honom. Och vi söker Gud för att vi inte kan leva utan honom. Vi klarar oss inte själva. Det är därför vi ber. Jag hörde en predikant många år sedan som sa något som jag har tänkt ofta på. Han sa, vi ber inte för vi klarar oss utan Gud. Och då blir motsatsen, vi ber för att påminna, inte honom utan oss själva, om att vi inte gör det. Vi påminner oss själva om att människans makt är starkt begränsad. Vi kan göra mycket. Och somligt ansvar faller på oss, så är det ju. Men i stort är det Gud som råder, som bär världen, som bär mänskligheten och som bär ditt liv i sin kupade hand. Det är Gud som bär. Kanske behöver en kyrka, ju större den är, desto mer bön. För att påminna sig om att man inte kan själv. Jag skulle påstå att det är vår frestelse och utmaning att inte tro att vi kan själva. Vi har rätt mycket muskler. Vi kan rätt mycket grejer, va? Det skulle kunna bli ganska bra. Men vi ber för att påminna oss själva om att vi är behövande. Vi behöver tala med honom, vi behöver lyssna på honom och vi behöver umgås med honom. Vad är det som händer när vi ber? Det där skulle vi kunna prata väldigt länge om. Vad är bön och varför blir det viktigt med bön? Bön är ju inte främst tekniker eller några mallar att följa eller så. Utan vi är tillbaka på att bön är gemenskap och bön är relation. I Johannes 17 så undervisar Jesus och så säger han så här. Vi kommer in mitt i ett långt tal som pågår i flera kapitel. Och i kapitel 17 och vers 1 står det så här. Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sa: Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Detta är det eviga livet, att känna Gud. Det finns en sån enastående generös inbjudan i detta. Gud bjuder in oss till vänskap. I ett par kapitel tidigare här har Jesus sagt: jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner. Ni är mina vänner. I första Korintherbrevet så är Paulus inne lite på samma sak. Kapitel 1. Vi läser den enda vers. Gud, vers 9. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre. Vi har kallats till gemenskap. Och i en relation, ni vet, så går samtalet åt båda hållen. Vi talar med Gud i bönen, men vi lyssnar också. Vem är han? Vad vill han egentligen med världen? Med nöden? Med människors längtan? Vad vill han med mitt eget liv? Kan mitt liv, kan våra liv, kan vår stad, kan vår värld beröras av hans verklighet och hans närvaro ännu mer? Vi kommer minst lika mycket för att höra som för att tala. Någon frågade Moder Teresa en gång, ni vet, 1900-talets andliga gigant i världens ögon. Hur är det när du ber? Vad säger du då? Och svarar Moder Teresa: jag säger inte så mycket, jag är mest tyst. Och så lyssnar jag på Gud. Så var nästa följdfråga självklar då. Vad säger han då? Han säger inte så mycket han heller. Vi sitter mest tysta ihop. Och det är något med det där som inte är så dumt. Va? Ni vet, vänskap där tystnad inte blir pinsam. Man vet att man har kommit nära en människa när man kan vara tyst tillsammans. Utan att liksom, det blir knöligt, va? Det finns något i det där med att vänskapen och gemenskapen inte är så lätt att få fatt på. Vi måste läsa en bibeltext till. Är ni med? Är ni vakna? Ni är vakna. Några. Tre stycken här på högerkanten. Filipperbrevets tredje kapitel. Paulus igen. Det här är en välkänd text, men man kan inte liksom ducka för den i en sån här predikan. Kapitel 3 och vers 10. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig, men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Det finns mycket här som vi bara liksom duckar för i en sån här rik text. Men han talar om efterföljelse. Han talar om att gå, följa. I Paulus värld så är linsen hela tiden Jesu död och uppståndelse. Det kristna livet, det läses bäst genom berättelsen om att Jesus har dött och uppstått. Vi följer i dess spår. Vi delar hans död. Vi delar hans korsväg för att också få dela hans uppståndelse. Men så säger han också då, jag griper efter Jesus som redan har fått mig i sitt grepp. Och det finns någonting i det här som jag tänker ha med bönens innersta hemlighet att göra. Allt börjar hela tiden med Gud. Det är han som söker oss. Det är han som har vänt sig till oss. Det är han som har skapat oss. Allt har sin början hos honom. Och vi måste sluta tänka på bön som ett sätt på vilket vi ska sätta honom i rörelse. Vi gensvarar på en Gud som redan söker världen. Vi behöver sänka axlarna lite och förstå att det inte är så krampaktigt. Och förstå att mitt i det här så är paradoxen att Gud låter sig gripas. Styrkeförhållandena är ju liksom överväldigande. Gud är Gud och människan är exceptionellt begränsad och liten. Och ändå är det som att Gud låter sig gripas. Han låter sig finnas. Det är till och med bibeltexter som talar om att Gud låter sig besegras av en bedjare. Okej då, du får som du vill. Och det är som att han bjuder in till den här dansen där han både för men också låter sig bli gripen. Vi kan närma oss Gud i bön och det är som att han är varken opåverkbar eller så stor att det inte spelar någon roll. Det är exceptionellt generöst. Han låter sig gripas. Men är det inte tröttsamt att be då? Och det kan det vara. Hur ska man orka? Det är här den gemensamma bönen kommer in. I andra Mosebok så finns det en scen där Mose, så länge han sträcker sina händer så går det väl för Israel. Och när händerna sjunker så går det illa för Israel. Så småningom tröttnar han och armarna sjunker. Då står det att de sätter honom på en sten. Och Aaron och Hur står på varsin sida och håller upp Mose händer. Och jag tänker, tydligare än så kan inte den gemensamma bönen gestaltas. Vi bär bönen tillsammans och i någon mening bär vi varann också. Personligen, avslutningsvis, kan jag ofta känna att bönen blir lättare tillsammans med andra. Gemensam bön och gemensam bibelläsning hjälper mig med uthålligheten. Det hjälper mig med perspektiven och det hjälper mig lite med fokus också. Och därför är det inte så dumt med bönevecka. Genom att lägga in rejält med bön i kommande vecka nu så gör vi i någon slags mening plats för Gud. Vi söker hans tilltal. Vi vädjar om hans hjälp. Vi tackar och vi tillber. Och så håller vi upp varandras händer så att vi orkar vara uthålliga. Så låt oss gå in den här veckan för att söka Guds ansikte tillsammans. Ibland är vi många. Ibland kommer vi bara att vara två eller tre. Och det är inte fy skam. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, tack för bönens rum. För alla de rum och perspektiv som finns i att tala med dig. Vi ber som lärjungarna, lär oss att be. Vi tackar dig för det häpnadsväckande i att du möter oss, att du liksom bjuder upp till den här dansen. Att du talar med oss. Att du smittar vår tillvaro med din härlighet. Att du låter dig gripas. Vi ber för vår bönevecka. Vi ber om din ledning. Hjälp oss att be. Hjälp oss att söka dig tillsammans. Och hjälp oss att göra det i endräkt och i ödmjukhet. Amen.